Oj, vilken fin dag här över, ja, vad kallar vi, Ralf Pauli, det här vattendraget här? Är det redan Bengtsårvatten?
Nej, Bengtsårvatten kan man nog säga, men vi brukar kalla det till Krogarsfjärden.
Den ligger stilla och fin idag.
Idag ligger den nog riktigt stilla, jo, att det är ju inte alltid på det här viset. Att då när det blåser där från norr eller nordväst så eller nordost, så då kan det nog blåsa riktigt ordentligt här.
Så att också på norra sidan om Hangeudd så kan man få känna av Hangevindar lite.
Ja, det kan man nog. Jag minns när man var här som barn och det där och det blåste riktigt ordentligt, och då skulle vi ju simma och gunga i vågorna.
Härligt. Det här är alltså riktigt ett släktställe för dig.
Det är nog ett släktställe, att det där ända sedan slutet av 40-talet så har jag det där tillbringat somrarna här, och här var vi som barn. Och på den tiden så det där var det ju från 1 juni till sista augusti som somrarna var.
Mm. Vem var det från din släkt som hittade den här platsen?
Men det var nog min mormor och morfar, och jag tror att det var min mormor som var den aktiva parten. Att hon ville ha ett fast sommarviste, för att de hade brukat liksom vara på somrarna, söka sig någonstans, hyra sig in någonstans. Men hon tyckte sen att det skulle vara trevligt att ha ett riktigt eget ställe. Så i mitten av 30-talet så hittade de det här och kom hit.
Det var lugna tider då på 30-talet. Inget krig i sikte kanske riktigt då ännu för det första. Det här drabbades ju också av Hangeparentesen sen lite senare. Och ska vi också säga, ingen industri intill hade väl byggts då ännu?
Jo, nej, här fanns ju absolut ingenting då som störde. Jag var ju inte med på den tiden, men vad jag nu har läst i brev och hört så inte fanns här någonting som störde. Men sen kom det ju nog stora störningar, alltså just när du nämnde det här krig. Så det här hörde ju till det område som vi hade det östra grannen här och gästa i ett och ett halvt år. Och det där efter den här tiden, så när mina morföräldrar kom hit tillbaka så då var allt borta. Alla byggnader, allting var borta. Så det hus som nu finns här så byggdes då efter kriget.
Det var en tråkig tid och att komma tillbaka kan man ju tänka sig verkligen.
Jo, visst var det ju tråkigt att se, men å andra sidan så det där, vi fick ju ändå tillbaka det här området. Fast det var väl på det viset tänkt att ryssarna skulle arrendera det här området för 30 år, tror jag det var. Men sen ändrades situationen Finland fick ju det här området tillbaka sen.
Ja.
Sen efter ett halvt år.
Det som jag egentligen har stämt träff med dig, Ralf Pauli, här idag för är att tala vattenkvalitet och en mycket aktiv förening, Krogars vattenskyddsförening, som har fungerat faktiskt i år i hela 50 år. Men om vi tittar på det här fina vattendraget här utanför, hur mår havsområdet här i dagens läge?
Situationen är inte så där väldigt dålig. Så dålig som den har varit. Den är bättre, en aning bättre. Man måste vara lite försiktig när man yttrar sig så här. En aning bättre. Jag bekantar mig med den senaste rapport som har gjorts om vattnets tillstånd här. Det var Västra Nylands vatten och miljö. Deras rapport från 2017. Och enligt den så är det här situationen på det viset bättre än vad den då var tidigare. Jag tänker då hur den var, vad ska vi säga då, ännu för kanske 10-15 år sedan, 20 år sedan. Men alltså inte den bra ännu inte.
Det vill säga, hur ser ni det? Eller ser man det?
No, nu ser man det ju alltså att ett så här mycket konkret sätt att konstatera det är ju att kolla det här siktdjupet. Att det är mycket litet.
Det vill säga man ser inte igenom vattenytan just mycket.
Man ser inte mycket igenom. Att jag minns när jag var barn här då i slutet av 40- och på 50-talet ännu så kunde man se snäckor på botten. Och då är det här utanför den här stranden så är det ungefär en 4-5 meter djupt. Att när man var där och i synnerhet om det var lugnt väder och man satt ansikte lite under vattenytan så kunde man se de där vita snäckorna. Men på 60-talet så kunde man inte mera se några snäckor.
Nå, vem ska vi skylla den här belastningen på? Det finns ju inte kanske som i historien här under de här 50 åren så finns det ju faktiskt någonting man kan peka på. Vi ska strax komma till det. Men vem ska vi peka på idag? Oss allihop kanske?
Det är nog oss allihop alltså. Det är på det sättet att här det finns inte mer än någon sån här, som punktbelastar de här vattnen här på norra sidan av udden. Men de här mera slutna vattnen här som om vi talar om Bengtsårvattnen. För det här är ju en ganska sluten sån här, kan vi säga, ett slutet vattenområde. Så då det här är det nog. Då är det frågan om den här diffusa belastningen. Alltså alla som bor längs stränderna rör sig på de här vattnen. Plus sen det som kommer från det här öppna havet. Finska viken, Östersjön. Så där är det här i dagens läge kvävehalterna större än i den här vår, kan vi säga, mera slutna vattenområde. Ett problem som måste nämnas är de här bottensedimenten. Efter de här väldigt stora utsläppen från tidigare år så ligger där ett tjockt lager med så här döda alger på botten.
Fortfarande.
Och det akuta problemet är det att när det här när det under slutet av växtperioden, mot slutet av sommaren, blir syrefattigt längre under vattenytan, närmare de här bottenskikten och speciellt i de här bottenfickorna, så blir det helt liksom utan syre. Och då börjar så här näringssalter, ämnen, lösgöra sig från de här gamla sedimenten. Och det här, och då får vi en sån här gödning från de här gamla synderna. Och det här är ett allvarligt problem.
Ralf Pauli, vi ska tala om de här gamla synderna. Alltså egentligen, vad var orsaken till att Krogars vattenskyddsförening grundades då 1969?
Nå, orsaken var helt enkelt den att man under 60-talet märkte att nu håller någonting på att ske i de här vattnen. Man märkte tydligt att den här växtligheten, algerna hade ökat i vattnet. Man kunde inte liksom, vattnet var inte så klart som tidigare. Och det var speciellt en av de här sommarboende här, Olof Karsten, diplomingenjör från Valkeakoski, anställd vid Säteri, en cellulosafabrik. Och det här, han förstod eller insåg vad som höll på att ske här. För att den här korvskinsfabriken, om vi nu kommer till den, så utgick från samma, alltså från cellulosa för att göra det korvskinnen. Och det där vid de här processerna kommer det så här ammoniumsulfat ut i de här avloppsvattnet. Så den här diplomingenjören från Valkeakoski som har sin sommarstuga hade sin sommarstuga här ute på den södra Bonnesudden. Så han han insåg att nu är det någonting som är helt galet, och han började vidta åtgärder.
Så grundades alltså den här vattenskyddsföreningen. Man kan ju säga, Ralf Pauli, att när du kom in på och med i föreningen på 70-talet först, så då var det nästan ett krig med just Korvskinsfabriken och er.
Ja, nu kan man säga att det faktiskt blev ett krig, om man vill lite bara så här uttrycka sig drastiskt. Karsten har faktiskt liksom kontaktat myndigheterna då. Bland annat de här vattennämnderna i Bromar och Tenala med skrivelser. Att hur är det riktigt med de här utsläppen? Men fick ingen respons. På den tiden de här myndigheterna gjorde ingenting. Så som du nämnde så grundades föreningen då 69. Och det där 73 kan man säga liksom att den här striden började. Det visar sig nämligen att det tillstånd korvskinsfabriken Visko då hade gällde åren 68 till 72. Och då i början av 73 så hade du huvudtaget inget tillstånd mera i kraft. Och ingen visste hur mycket som faktiskt kommer ut i de här vattnen. Så först då 72-73 så 73 fick man de första mätningarna. Och det var mycket stora mängder av det här ammoniumsulfat, kväve, som kom ut i det här vattnet.
Och när du talar om tillstånd att helt enkelt leda avloppsvattnet rakt ut här framför er sommarplats.
Nå, så kan man säga, jo, alltså det är nu ett, kan vi säga, 200-300 meter från den här stranden där vi befinner oss. Så där slutar det här röret som då ledde det avloppsvattnet från fabriken. Och det röret drogs bara ut en kanske 10 meter ut i vattnet, och det var väldigt en grund strand då. Och där kom allting ut, och det var frågan om då, enligt de mätningar som gjorde, det gällde år 72. Så det var, skulle det ha varit 350 kilogram det där total kväve per dygn. 350 kilo per dygn. Så det var stora mängder. Och det här är ju ett ämne som alltså man sprider ut på åkrarna som gödselmedel. Att det hade liksom samma den här gödande effekten som då liksom dag efter dag kom ut i de här rätt grunda och också mycket slutna vatten.
Nu var det kunnigt folk som var med och startade föreningen, men i övrigt så var det ju ändå amatörer, alltså boenden med intressen här, som var vattenskyddsföreningen. Hade ni möjlighet att få experthjälp då? Alltså varifrån kom stödet som gjorde att ni orkar fortsätta kampen?
Jo, nu behövdes det ju stöd av det där expertråd. Och till all lycka så kunde vi få det. Vi hade ett mycket gott samarbete med det universitetets zoologiska station i Tvärminne. Och det här, och också med det här Västra Nylands vatten och miljö. Och det här, och sen hade vi med ett antal professorer kan man säga från Helsingfors universitet. Pekka Nuorteva, en miljöprofessor, och Veronica Sundman, mikrobiolog. Det var ett antal så här, och vi hade också en så här professor i juridik som kunde bistå oss, för det var ju mycket frågan om juridik då under 70-talet med de här ansökningarna och till och med rättsfallen som det där behandlades då.
Vad skulle du säga att sen avgjorde för korvskinsfabrikens del att man så att säga skärpte sina utsläpp?
Jo, då, jag tror nog att föreningens insats var väldigt stor. Den hade stor betydelse.
Ja, vi kan ju konstatera att den var också väldigt medial. Alltså ni förekom mycket i media 70-80-talet.
Ja, ja, det hjälpte säkert. Och det här, men Visko kunde nog ju också den saken, eller hade kontakter med media och det där ville utnyttja de möjligheterna. Men det här, så, men just speciellt under 70-talet så det skedde ju ändå ganska, jag skulle säga att då åstadkom vi nog väldigt, väldigt mycket, att de här mängderna av de här utsläppen minskade till en sjundedel då under då kan vi säga 10 år.
Var det ny miljövänlig teknik som hjälpte fabriken?
Nå, kanske det var lite det också, men det skedde nog ett så här, visst ska vi säga, nytänk då vi där kring decennieskiftet 70-80, att det här miljötänkande blev en realitet. Det var någonting som Visko måste beakta. Men det betydde inte att Viskos ledning skulle så att säga ha gett sig då ännu. Men det var ändå en sak som de måste beakta.
Det hade gått då en drygt 10 år sedan kampen på flera håll faktiskt i landet startade. Det var ju lite av en sån här röd-grön våg som sen skjutsade vidare i de här miljöfrågorna.
Det stämmer, ja. Men där skulle jag vilja påpeka eller säga att vi låg liksom lite före den här vågen. Och vi hade den uppfattningen och har den fortfarande att vi hörde, kanske var den första eller hörde till de första som så här liksom på privat initiativ i organiserad form tog upp kampen med en miljöbov.
Och ni bet er fast får man säga, för att det tog ju väldigt lång tid innan avloppsvattnet överhuvudtaget liksom stängdes av här.
Precis, jo, det var ju här nu alltså hösten 2014 först, och det här, så det tog nog mycket, mycket lång tid, ja. Men ännu det här att det, som du nämnde, så det skedde nog så där allmänt en så här, kan vi säga, att man blev mer medveten om miljön och miljöns betydelse och att det är någonting som faktiskt måste beaktas liksom i flera avseenden. Och det här blev ju sen småningom industrin verkligen medveten om, helt enkelt för att kunna sälja sina produkter. Och det här var ju frågan om en produkt som till största delen gick på den internationella marknaden. Så det blev viktigt för fabriken att kunna visa upp att de kan sköta sina saker. Men det här skedde, det kom nog väldigt sent att jag skulle säga att det svängde så där ordentligt först mitten av 90-talet.
No. Till sist här, Ralf Pauli, när du tittar tillbaka på dina år inom Vattenskyddsföreningen och all kamp och alla skriverier och alla kontakter åt alla håll. Känns det bra idag att ni inte gav er?
Jo, nej, nu känns det väldigt bra det där, för att det, man kan så konkret se att det gav resultat. Att nu är det där. Och tror jag att alla som har arbetat, och vi är väldigt många som arbetar i föreningen, och medlemmarna har varit trogna och så, att vi är nog glada att det satsades.
Man kan säga att enskildas kamp faktiskt lönar sig.
Jo, nu gör det det, men då ska man nog vara organiserad, alltså faktiskt som. Det märkte man alldeles tydligt att det är väldigt svårt för en enskild person eller en familj att börja så att säga och bråka. Att det är väldigt viktigt att man har på något vis organiserat sig och på det viset sen kan få ökad tyngd bakom sina påpekanden och krav.